Om man tänker sig att man tar en trästam, en björk till exempel, snesågar den sådär som man skivar bröd fast väldigt snett. Då får du en långsmal form som är oval. Du kan måla på det, du kan limma fast vykort och för att dölja skarven emellan så kan man sätta dit något med plastikpadding eller fönsterkitt eller något sånt och så får det till en björk.
Är det här konst?
Det beror på hur man definierar konst.
Det här är Loppmarknadsarkeologerna i P1. Det finns konsthallar. Det finns gallerier. Det finns anrika auktionshus. Och de platserna är tempel för den upphöjda konsten med stort K. Den som är värd stora pengar och akademiska avhandlingar.
Men om du går till loppmarknaden så hittar du den andra konsten. Den som oftast är värd småpengar. Och som det inte skrivs särskilt mycket om. Den som har hängt på väggarna i vanliga hem. Och som nu, i vårt ljusa och fräscha tidevarv, ofta har städats bort. Jag heter Tommy Jönsson.
Och jag heter Maja Åström.
Jag gillar det absurda i samen som sitter vid sin sjö. Och han finns ifrån åtminstone ett dussin olika orter. Jag är Staffan Backlund och jag är senior advisor vid Postfuturistiska sällskapet.
Alltså, jag är väldigt förtjust i de där riktigt tidiga som luffare faktiskt sålde, de här tunna.
Borghild Håkansson.
Och de var ofta gjorda som pandanger.
Ständig sekreterare i samma sällskap.
Här har vi en lite anonymare.
Ja, den här är en väldigt tidig sån.
Staffan Backlund och Borghild Håkansson driver något som de kallar för Postfuturistiska sällskapet. Exakt vad det är lite oklart.
Jag tror inte man ska definiera det allt för mycket.
De är intresserade av konst som existerar utanför den så att säga vanliga konsten. Målningar, skulpturer, installationer och annat som görs av oskolade skapare. Det som förde samman Borghild och Staffan för nästan 20 år sedan var något som de kallar för björktavlor.
Ja, för det första hade detta inte ett namn när vi stötte på fenomenet.
En björktavla är en slags väggprydnad. I botten är det en oval skiva som sågats ut från en liten trästam.
Och på träskivan är det ibland målat ett landskap.
Ett litet hus som ligger vid en liten sjö.
Men ofta är det ett vykort uppklistrat på tavlan.
Och då klistrar man på vykort så gott det går och sen så målar man resten av träet som inte är täckt av vykortet i någon liknande färg.
Och det är inte ovanligt att en björk har målats dit, ovanpå själva vykortsmotivet.
Min allra första björktavla köpte jag för den låg på något sätt att titta på mig på en loppis lite övergiven. Det var en björktavla på Körnbron. Och så hängde jag upp den på väggen och sen fick jag syn på en till och så blev det två. Och så blev det tre och det var det nästan lite sådär så man kunde liksom fortsätta.
Och jag köpte en björktavla en gång som jag hade på väggen några dagar. Och sen så var det samma sak, jag hittade en till. Och då kunde de hänga bredvid varandra och sen tredje så kunde den bästa hänga i mitten och sen fick jag fyra. Och så småningom när jag hade köksväggen full så läste jag en liten notis i Göteborgsposten att någon annan stolle hade en utställning med björktavlor, vilket jag aldrig hade väntat mig.
Borghild ställde ut 48 björktavlor ur sin egen samling på Ljungskile folkhögskola. Och hon blev uppmanad att skriva en text till utställningen.
Jag tänkte att då får jag väl ta reda på någonting. Vem kan veta det? Jo, Nordiska museet, tänkte jag. Ringde Nordiska museet. Och det var väldigt intressant samtal i säkert en kvart i växeln. Därför att jag visste ju inte vad det hette det jag frågade efter. Du ska nog prata med Annika Tegner. Hon är souveniransvarig, så kom jag till henne och visste absolut ingenting. Vid den tidpunkten fanns ingen björktavla på Nordiska museet. Det är reparerat.
Björktavlans storhetstid i Sverige var egentligen hela 1900-talet. Men som souvenir var den som allra populärast på 50- och 60-talen. Staffan förklarar varför.
Det är väl mycket det här att semestrarna blev annorlunda på den tiden. Man började ta semester, man skaffade sig bil och så vidare. Och då åkte man kanske inte så långt. Och då köpte man ett minne från den här resan. Och sen kollapsade hela det här i och med charterresorna. Kan man ha en tjurfäktaraffisch hemma att man har varit på Mallorca, så smäller inte det där att man har varit i Vänersborg så mycket, utan då försvann de från väggarna och hamnade på utedass och sportstugor och så. Mm.
Staffan och Borghild kom i kontakt med Eva Londos, etnolog och intendent vid Jönköpings läns museum. Och Londos bjöd in Staffan och Borghild till att göra en stor utställning med björktavlor. Den öppnade 1999.
Och när vi kommer dit så fanns inte människa att se, så vi gick de bakväg in där. Och fram flyger säkert 12-15 journalister. Det var helt ofattbart, och på den vägen blev det till och med på nyheterna.
Och sen 1999 har utställningen åkt runt på ett 20-tal orter i Sverige. Och på senare år även utomlands.
Vi har ställt ut i Nordic Heritage Museum i Seattle. Vi har haft dem i Minneapolis. De fick rätt mycket publik och en del blev helt betagna. Ett ungt par gifte sig till och med bland björktavlorna, fick vi veta.
Men ganska lite är känt om björktavlans historia.
Liksom, det finns ingenting att läsa om detta, va? Så att vi får forska på egen hand. Och vi har kommit fram till att de björktavlorna startade någon gång i slutet på 1800-talet. Och antagligen i Tyskland. Därför att de första svenska björktavlorna, tror jag vi har hittat, de är från Göteborg bland annat, de är tillverkade i Tyskland. Och sen har någon antagligen ganska raskt kommit på att det är mycket enklare att göra de här i Sverige.
De flesta upphovspersoner till björktavlorna är okända. Men Borghild och Staffan har genom åren lyckats ta reda på några namn. Och de har en favorit, Kai Glans från Tyringe.
Kai Glans är ju the king i Sverige och detta. Alltså han har tillverkat hur många som helst med hjälp av sina söner. Men han utvecklade en hel teknik kring detta. Alltså han fick gratis ta tunna björkslaner i dikesrenar och annat. Och sen såg han dem tunt, och sen hade man ett system att torka dem på lavare. Och sen så la de vykorten i blöt, för de är treskikts. Vykorten, för att få det så tunt som möjligt. Att det inte skulle bli så mycket skarvar, va? Där har vi Moranisse. Kai Glans tillverkade tusentals för Moranisse. Och det intressanta är att det är några få faktiskt till vi har stött på. Men de har haft en kortare karriär som björktavlmålare. Men det gemensamma är att detta har varit ett sätt att dryga ut kassan. Mm. Och de har också varit målare alltså.
Och då pratar vi alltså om målare som målar byggnader och rum och föremål, men inte tavlor kanske.
Nej. Också haft därmed svårt att få jobb på vintern när det är kallt. Och på vintrarna hade ryggat ut, och socialister.
Det har funnits svartlistade socialister också som har liksom använt detta för att överleva.
Och björktavlorna såldes ofta på postorder.
Men de såldes också av kringvandrande luffare. Det har vi fått höra från olika håll, bland annat från Horace Engdahl. Sen sa att det var en av hans första skönhetsupplevelser.
Där björkarna susa, där skola vi banden.
Vi har alltså gjort, det blev 23 utställningar totalt har det blivit med björktavlor. Och då börjar folk tro att det finns lite pengar i dem, tror jag. Och det har hänt mig så många gånger när jag har kommit på loppisar, så jag har frågat, det är inte så att du har någon björktavla någonstans, om man inte hittar någon. Nej, du vet det. Jag har ju varit utställningar med det, och det har kommit en bok, så att det samlar på detta.
Så att vi har förstört marknaden för oss själva. Nu har vi dubblerat priserna. Nu kostar de inte 20 kronor längre utan 40, om vi nu hittar dem.
Ja, det var historien om björktavlan. En gång så vanlig i våra hem, och numera någonting som man hänger upp i en konsthall och skriver böcker om och betalar aningens större pengar för.
Och nästa gång handlar det om något helt annat här i Loppmarknadsarkeologerna. Jag heter Maja Åström.
Och jag heter Tommy Jönsson.
Loppmarknadsarkeologerna görs av produktionsbolaget Rundpunkt Media för Sveriges Radio.